Ja, men okej, vi måste ju hitta på någonting den här veckan igen, eftersom det inte är någon fotboll. Så jag funderar på, alltså det gick ju rätt bra det här med startelvan vi höll på med förra veckan, så vi kanske kan göra någonting på samma tema.
Ja,
men och kul. Alltså jag tänkte så här, jag skulle kunna göra startelva baserade på hur väl spelarna ska klara sig som centrar i en defensiv fjärdekedja i NHL. Det är ganska corny och lite så här knäppt, och man får tänka lite extra.
Ja, men jag gillar det. Det är fan bra. Ja. Jag hade någon slags idé om att så här, vi iklär oss rollen som Raymond Domenech och ska sätta ihop en Premier League-elva baserat utifrån spelarnas stjärntecken och hur de matchar med varandra.
Ja, men det är svinbra. Stjärntecken, alla älskar stjärntecken.
Jag tänkte typ att man skulle kolla på så här alla spelare, så ska man bestämma vilken spelare som är vilken typ av palettblad.
Men i... hörni, nej, jag orkar inte mer nu. Alltså det är ju, vad fan, nu är det slut med den töntiga jävla quizen, de här tråkiga älvorna. Jag vet inte vad det var för jävla idé ni hade med den här draften. Jag orkar inte mer med det här nu. Nu fotbollen är tillbaka.
Kicken rör sig tillbaka, Sportexpressens podd om Premier League med mig, Joakim Lyström. Och idag firar vi. Kim, lägg till en fanfar här, för nu firar vi. För Premier League ska starta igång igen. Kanske, tror vi, verkar det som. Hör allt om det här i avsnittet där vi har med Petter Landén.
Yes!
Pontus Weinemo.
Hej, hej.
Och Therese Strömberg.
Jo vars.
Vi kommer ju i detalj gå in på det här med Premier League-återgången förstås under avsnittet, men... Vi börjar där ändå. Lite. Vad har ni för spontana första reaktioner här på att det nu har kommit information om att det ser ut som att Premier League kanske startar igång i juni?
Jag tänker...
När ska det sluta igen?
Jag tänker väl direkt, det är väl lite samma sak som med att man väl hoppas på att det ska komma ett besked i den här veckan att Allsvenskan också får starta, och att det här med att Bundesliga ska starta i helgen, att det känns bra. För att man saknar fotbollen. Men man vet också inte riktigt vilken fotboll man får. Så det känns också... Man kan inte riktigt vara glad, känner jag.
Man är Nej, jag menar det. Det är så här, det är så, man vet inte alls vad det är man får. Och man vet inte heller vad det är som så här... Ja, men vad är det som... Hur länge kommer du kunna hålla på, liksom? Kommer de kunna köra klart hela säsongen utan problem? Eller är det så att... Nej, men nu blev det tre lag som inte kan spela matcher på 4 veckor för att halva laget ligger i... utslagna i symptom, eller alltså vad, hur ska det, ja, jag tror att det är ganska svårt, och så blir det en jätteapparat runt hela produktionen, och så det är ju en positivt utveckling att vi kan dra igång grejer, om det är liksom om att vi faktiskt kan göra det, då är det ju jättepositiv grej, men det känns fortfarande ganska osäkert att det här är bara så här, ja, men det är klart att vi kan köra igång, men vi kan inte göra någonting annat i alltså det är fortsatt ganska stora restriktioner kring saker och ting.
Alltså jag håller med, men jag har än så länge liksom inte riktigt klarat av att ha det här långsiktiga perspektivet. Jag är så otroligt svältfödd och sugen på livefotboll. Det var alltså, det är en så central del av ens liv, så när den har tagits bort så blir jag bara så här. Alltså jag tittade till och med på den här färöiska, eller delar av den här färöiska matchen som Offside körde, bara för att se människor röra sig tillsammans med en fotboll. Alltså det
är... Du är en sån jävla dåre.
Nej, men det är... Sen känner jag att det ger den här podden något slags existensberättigande också. Att det faktiskt är tal om att det ska spelas fotboll, så att vi inte faller djupare in i det här. Så att det blir Premier League-spelare som palettblad till slut. För att det är ju en rimlig tänkbar utveckling på den här podden annars.
Vi kommer som sagt komma tillbaka till det här om en stund, men för att, ja, det kommer givetvis dominera avsnittet, för att det är en stor nyhet, och vi kommer gå igenom allt om vad som har hänt och vad som har sagts och vad som väntar och vad vi tror och tänker och tycker om det. Men vi ska ju återkomma till någonting vi gjorde förra veckan, för vi gjorde ju en draft förra veckan. Och ja, det togs emot med viss ris och vissa rosor, ska man säga, efteråt. Och Petter kommer att dra hur lagen klarar sig mot varandra i simuleringar i Football Manager och FIFA. Men först och främst, vi lät ju lyssnarna rösta på vilket lag som borde klara sig bäst. Och röstningen avslutad. Och slutade hur då, Petter Landén?
Ja, för er som inte ser, det vill säga ingen av er lyssnare, för att detta är ett ljudmedium, så såg ni inte att Pontus Weinemo pekade till skyn för att signalera att det var han som vann omröstningen, och det gjorde han. Den internationella juryns röster tog Pontus hem. Jag ska lite kort också förklara att nu har vi liksom tre delar då. Vi har omröstningen som är då den internationella juryn, eller vad vi ska kalla den. Och sen så har vi då simulering i FIFA 20, dubbelmöten, och även simulering i FM, senaste versionen, dubbelmöten, för att kora den totala vinnaren. Jag har gjort ett poängsystem där du får vinnaren i varje kategori för 3 poäng, tvåan 2, trean 1 poäng och den som kommer sist 0 poäng.
Och ändå hann du kolla på färöisk fotboll, det är imponerande.
Ja, nej, men alltså jag ska säga, jag ber fan om ursäkt, jag hade jättestora planer. Jag började så spela in matcher på FIFA 20 och sen så skulle jag live kommentera det, och jag har jättepinsamma ljudfiler på min telefon som är så fruktansvärda, och jag fattar inte hur man la över. Jag skulle formatera en USB-stick och det blev fel, och jag raderade filer jag ville ha, allting har gått åt helvete, så jag ber om ursäkt för att jag lovade stort och håller tunt. Men jag har lyckats simulera matcherna i alla fall.
Ja, det är alltid något.
Det, alltså, det är något. Men jag ville ha det så. Först sin internationella juryrösterna. Pontus lag vann då med 43,9% av rösterna som kom in.
Och det var via Twitter de här rösterna kom in.
Exakt, det var på Twitter, yes, som det röstades.
Hur många röster lades?
446 totalt. Och där fick du 43,9% av dem.
Skandal!
Ja, självklart är det uppgjort och riggat. Jag kom tvåa med 24,9%. Precis före Therese 21,7% och mycket väntat att Joakim kom sist. Dock är jag förvånad att du nästan nådde upp i 10%, 9,4%.
Ja, jag fick ett oroväckande högt antal röster, för det betyder ju då att 40-50 personer ungefär röstade på mig, eller?
Ja, och sen du har verkligen gått in i det här att du bytte Twitter-profilbild till Leighton Baines. Det var ju mycket uppskattat, måste jag säga.
Ja, det var, man gör vad man kan för att underhålla sin publik, så känner jag.
Ja, ja, jo, sannoliken. Så där har vi då ställningen just nu då. Pontus 3 poäng, Petter 2, Therese 1 och Joakim 0, utifrån det vi har fått veta. Sen har vi då fått hjälp här på FM 2020, gissar att det heter, senaste versionen. Då har vi fått hjälp av Oliver Wallén på Twitter, som har tagit våra draftlag och dragit ihop dem.
Vilket geni.
Ja, verkligen. Ett enormt underbart stort tack till Oliver för det här. Lite
Wallén tror jag heter.
Wallén, ja förlåt, det är Twitter-handeln jag kollar på. Ja. Ni vet hur jag är.
Och som tack kommer vi skicka Petters kommentators spår, så att han får dem att göra vad han vill, ska jag säga. Det är intressant att se hur det slutar.
Det fy fan om det skulle komma ut, alltså. Jag är ledsen, Oliver, det får aldrig se dagens ljus. Lite kort, jag kan bara ge er lite så här extra info innan ni får det riktigt götta i det här. Skytteliga-vinnaren i FM-simuleringen på 6 matcher var Sergio Aguero med 11 mål. Han vann även snittbetyget då med 8,55 av 10 max. Jag vet inte hur det har gjorts, men Jocke, du var publikligan i alla fall med högst publiksnitt.
Det är det här jag menar, att mitt lag är ju det roligaste att följa, för det kommer alltid
hända någonting. Bevisligen. Therese tvåa, det står inte vem som är trea respektive fyra där, men Jocke, du hade ett snitt av 44,917 som kom för att titta på George Bald och Leighton Baines halvspringa längs kanterna och John Stones gör bort sig, och Virgil van Dijk på något sätt blir flintskallig runt omgång 5-6 i den här gruppen.
Ja, han kämpade på med sitt, det gjorde han faktiskt.
Men vi ska få totalställningen. Vi börjar med vinnaren då. 6 matcher, 4 vinster, 2 oavgjorda, 15 plus i målskillnad, och det är tyvärr Pontus Wenemo.
Ja, men fy fan.
15 plus i målskillnad.
Strax följd av Therese Strömberg på andra plats med 6 matcher, 4 vinster, 1 oavgjord och 1 förlust plus 6 i målskillnad. Du har alltså 13 poäng, bara 1 poäng bakom Pontus.
Åh, jävla Pontus.
Sen har vi då på tredje plats publikfavoriterna Joakims lag med 6 matcher, 2 vinster, 1 oavgjord, 3 förluster, minus 7 i målskillnad, eller ja, minus 7 i målskillnad, 7 poäng totalt. Sen har vi då den sorgliga samling människor som är mitt lag. Med 6 matcher, 0 vinster, 0 oavgjorda, 6 förluster, minus 14 i målskillnad.
Det är ju helt otroligt.
Jag fick dunder, dunder, dunder pisk i allting jag ställde upp i. Och absolut mest plågsamma av allt. Och jag kan lägga ut de här bilderna på Twitter sen som Oliver har skickat. Han har skickat alltså skärmdumpar från alla omgångar. Och det är ju mina möten med Jockes lag då. Där första matchen så står det 1-1 mellan mig och Jocke. Fram till den 91:a minuten när Danny Ings gör 2-1.
Fina Danny Ings.
Sen så i returmötet så leder jag med 1-0 när Luca Dini gör mål. Sen så kvitterar Dominic Calvert-Lewin precis innan halvtid. Och på straff i 92:a så sätter Roberto Firmino 2-1. Så att även om jag inte har spelat matcherna så känner jag lite för att rispa stora hål i min kropp när jag ser de där resultaten. Mm. För att det är fruktansvärt. Så att så är läget helt enkelt.
Det här kan vara en av de roligaste onsdagar jag haft på länge.
Ja, det var. Alltså när Oliver ändå valde att skicka alla de här bilderna till mig. När jag blev så gruvligt förnedrad. Det gjorde ont i mig, va? Men då kan jag säga att totalställningen nu är alltså Pontus 6 poäng efter 2 vinster. Therese på 3 poäng. Joakim har 1 poäng och jag har 2 poäng.
Innebär att jag redan är ju klar segrare.
Du är klar segrare. Det är frågan om hur...
DraftKingen!
Han är så glad, Pontus, nu.
Ja, alltså, gratulerar vi honom. Men vi har ju av akademisk intresse.
Fan vad jag vill att Pontus wifi ska fucka ur nu så han inte kan vara med längre. Alltså, ni ska vara glada att ni inte ser honom. Ni alla ni som lyssnar och gillar honom lika det mycket som vi andra gör.
Man kan ju le på två olika sätt. Det ena är att man ler för att man är väldigt glad. Det andra är att man ler och liksom inte kan hindra det. För det är sådana där saker som bara syns så att man är genuint glad. Och där är Pontus just nu. Hans ögon liksom lyser.
Ja.
Jag hör inte vad ni säger. Jag lyssnar på We Are The Champions i hörlurarna.
Detta var väl helgen som gick var väl då Liverpool skulle lyfta PL-pokalen också, va?
Oh, stark comeback, Petter.
Ja, men skönt att du fick vinna något i alla fall. Vi har ju av akademiskt intresse också FIFA 20-simuleringen. Och då så var jag tvungen att skicka över alla de här spelarna i olika lag. Och jag valde av enkelhet då. Jag fick irländska Bohemien. Joakim fick ju såklart colombianska Atletico Petrolera.
Fint.
Pontus fick AC Horsens och du, Therese, fick Örebro, för jag visste att det skulle reta dig. Och det var ju för att man var tvungen att ta avbytare och sånt där. Jag kan berätta att i en av dina matcher hoppade Astrid Ajdarevic in, Therese.
Va?
Ja.
Hon spelar ju inte ens.
Nej, men det blev så. Eller om det var Alfred Ajdarevic.
Ja, jag vet inte. Lillebror
i alla fall. Ja. Men då är det i alla fall så här, jag kan berätta skytteligan. Till skillnad från Football Manager där Sergio Aguero gjorde 11 mål så räckte det med 5 mål för att vinna. Och det var ju såklart Danny Ings som vann skytteligan.
I am a mountain.
Han kommer på samma antal mål som Salah, men etta är liksom hur de rankade. Och sen så Harry Kane, 3 med 4. Men vi tar den här tabellen också ovanifrån. Och då kan jag berätta att det är Petter Landéns Bohemians med 16 poäng som tar hem segern.
Grattis, Petter.
Oväntat.
För Pontus Venemos AC Horsens på 10 poäng. Jag kan berätta också att jag körde i turneringsläge. Så att Joe Gomez åkte på en skada i första matchen, så du fick ha någon dansk jävel som mittbackare. Det ska dock sägas att jag fick Jamie Vardy skadad och fick ha någon irländsk sopa som heter Wright i mitt anfall. Som, ja.
Du förlorade ändå inte någon match. Det här låter som fuffens.
Ja, nej, men
jag vill att Oliver Bolén ska simulera FIFA också.
Ja, jag tar kontakt med Oliver och ber honom lösa detta. Sen så var det ju tajt då mellan Loser-gängen Örebro och Atletico Petrolera. Men där var faktiskt Örebro snäppet vassare på målskillnad. Så ni knip på tredjeplatsen och Jocke är tillbaka där han hör hemma i den absoluta botten. Men grattis till Danny Ings i alla fall. Så... poängställningen är som följer. På sista plats med en ynka poäng efter de sinnessjuka övertidssegrarna på Football Manager, Joakim Rydström. På tredje plats med 4 poäng, Therese Örebro SK Strömberg. På andra, mycket ärorika platsen, Petter Landén, och vinnare, ja, det var Pontus då med 8 poäng.
Och där har ja, Petter, jag lyssnar inte riktigt där. Hur sa du att det gick i Football Manager förresten? Jag missade det.
Ja,
mellan,
hade
mellan,
alltså,
dig, mellan ditt lag och mitt lag. Hur gick det då? Jag kommer
ihåg. Dåligt. Inte som det borde gå, är väl det jag kan säga.
Okej, okay, ja, nej, men du kan dra det sen igen då, för jag hörde, men vi släpper det, vi tar det sen. Jag frågar igen sen. Ja, tack.
Så där har ni, hoppas ni tyckte det här var kul. Jag tyckte att det var jättekul tills jag fick de här skärmdumparna på Danny Ings övertidsmål skicka till mig.
Oj, du hade satt där och såg segeln.
Ja, men du vet, det dyker upp så här, jag fick ett direktmeddelande av Oliver på Twitter där det står så här: jag har simulerat matcherna i FM, och jag bara, ny fucking jävlar. Och så fick jag liksom tabellen där jag har då 6 matcher, 6 förluster och minus 7 målskillnad. Och bara, vad fan är det som har pågått här? Ja.
Ja, det var kul. Det gör vi aldrig om.
Då ska vi köra igenom veckans stora nyhet. För nu har alltså den brittiska regeringen gett klartecken för Premier League att komma igång igen någon gång i juni. Och förhoppningsfullt kallas den här drömmen om en återupptagen säsong för Project Restart. Alltid något. Den 12 juni har ju tidigare funnits på ett presumtivt datum, ska sägas. Allt detta förstås förutsatt att man följer specifika krav på säkerhet och smittskydd, och att England samtidigt inte drabbas av en ökning av covid-19-fall, och självklart inför stängda dörrar och enbart för tv, och självklart bla bla bla, allt sånt där. Brighton och Watford hade, som jag förstod, redan sagt att de inte ville spela under rådande omständigheter, och efter ett möte klubbarna emellan sägs nu att 12 av 20 är emot att spela av lite olika skäl. Ja, hur som. Här finns en hel del att prata om och reaktioner att gå igenom. Så om vi ska börja i den viktigaste frågan. Vad tror ni? Kommer det att spelas Premier League-fotboll om en månad?
Alltså jag tycker det är jättesvårt. Det är klart att jag tror ju, som vi har sagt många gånger tidigare, att man verkligen vill få igång det. Det handlar om väldigt mycket pengar. Det är många andra grejer som står på spel också, med Europaplatser och nedflyttningar, och att Liverpool väl ska få lyfta den där titeln och så vidare och så vidare. Och har regeringen gett grönt ljus, så känns ju det som ett ganska tungt, det väger nog ganska tungt att de får, när de beslutar sig för om de ska. Men sen så vet man ju inte vad som händer och hur mycket makt klubbarna och de spelarna som inte vill spela kan ha. Så att, men det känns väl som att det kommer väl spelas klart under sommaren i alla fall. Jag tror det.
Ja, jag tror nog också att det kommer göra det. Av flera anledningar. Men det är de spelarna som inte vill. Det är det som blir lite problemet här. Att deras argument nu egentligen för att inte spela är för att spelarna är lite rädda för att göra det. Vilket man ju kan köpa. Men att det är ju någon form av, det är ju en ganska lyxig situation att hamna i. Där i större delen av Englands befolkning måste gå till jobbet. Och de har massor av bilderna från tunnelbanan i London. Där man tränger ihop sig väldigt mycket nu efter att de har släppt upp restriktionerna. Att man ska åka in till jobbet. Men att fotbollsspelare då, som är så väldigt högavlönade, och dessutom kommer att kunna jobba med väldigt goda säkerhetsrutiner. Man kommer att testa spelare och sådär. De kommer att vara det säkraste jobbet att gå till, så att säga. Men de vägrar, trots att de är liksom så pass välbetalda som de är. Så det blir någon form av lyxsituation för dem. Att de då ska slippa spela fotboll för att de... Och det tror jag är en av anledningarna till att de inte kommer kunna skjuta på det längre. För när resten av landet går till sina jobb, så behöver de här mångmiljonärerna också göra det. För att kunna hävda att de ska kunna ha sina löner. För ägarna har ju inga intressen av att låta dem sitta där på sina feta kontrakt. Och än så länge är det någon klubb som sitter på permittering fortfarande?
Det minns jag faktiskt inte.
Newcastle, va? Eller?
Newcastle kanske, ja. Men och det är ju, då det vore ju helt, det går ju absolut inte. För om regeringen ger godkänt att de kan spela, ja, då kommer de ju inte kunna ha permitteringar längre. Och de klubbarna som då har permitterat sin andra personal, ja, ja, då kommer inte de heller kunna göra det, för att det finns grönt ljus att kunna arbeta liksom. Så det är ju de här, den typen av frågor som gör att de nog kommer vara tvungna att göra det. Sen är frågan hur det blir sen, men tills det lättar upp, alltså så länge som folk kan jobba, då kommer de också vara tvungna att jobba, för att de har det, de förmånerna de har. Och det finns liksom inga särskilda anledningar. De är inte i större riskgrupp än några andra. De framförallt så har de ju de säkerhetsrutinerna som många andra jobb inte har liksom.
Men det där är ju faktiskt en ganska intressant fråga, tänker jag, just så här. Kan det inte vara så att någon är i riskgrupp? Alltså högt blodtryck exempelvis anses ju vara en riskgrupp. De kanske bor med någon som är riskgrupp. Hur ska man tänka där liksom? Om man ska in och spela då och någonting faktiskt händer med den personen. Det är ju ganska snabbt blir rätt komplicerat.
Men det gäller ju alla, i alla yrken liksom. Det är klart att det finns de som jobbar på H&M som är riskgrupp också. Eller på andra jobb där man har permitterat, men där man inte ännu längre får vara permitterade, för att de har gett grönt ljus till att arbeta liksom.
Men om man är riskgrupp och jobbar med, sitter framför en dator, så kan du ju fortsätta jobba hemma, menar jag. Alltså det kan ju inte göra en fotbollsspelare. Då måste du verkligen gå till jobbet.
Ja, men det är väldigt många andra som också måste göra. Mm. Så det är ju det som liksom talar emot det. De kan inte jobba hemifrån. Och det är så här, kan du jobba hemifrån, gör det. Annars så uppmanar vi att åka till jobbet igen. Och därför finns det liksom ingen anledning egentligen för fotbollsspelarna att säga nej, även om de är jätteoroliga och kommer behöva jobba med hårda restriktioner om att inte träffa folk utanför sin familj när de är hemma liksom. Men de kommer också ha de största säkerhetsrutinerna liksom innan, och testas 2 gånger i veckan eller vad det
nu är. Jag tror Pontus är inne på något jäkligt centralt där också, som de säger, att det blir liksom. Man kan tycka utifrån att det är 2 minus blir inte ett rätt i det här fallet, i att det kanske är egentligen för tidigt för Storbritannien att släppa upp. Dödssiffrorna är ju fortfarande väldigt höga i Storbritannien, och det kanske liksom egentligen inte är läge att låta folk gå tillbaka till sina jobb utifrån en hälsosynpunkt. Men i och med, precis som Pontus säger, när de väl uppmanar, vad ska man säga, vanligt folk att gå tillbaka till jobbet, så blir det väldigt svårt att motivera varför fotbollsspelare ska tillåtas tjäna pengar samtidigt som de inte behöver producera någonting. Det gällande riskgrupper och sånt, så BBC hade skrivit att PFA, alltså spelarfacket, varit i kontakt med ett par spelare som är astmatiker, samt faktiskt av den alltså afrobrittiska minoritetsgruppen, för att statistik i England och Wales visar att svarta har betydligt högre risk att dö i covid-19 än vita. Så det är många av afrobrittiskt påbrå som har voiced their concern, som BBC skriva, över att återgå till spel. Sen tror jag också...
Ja, det är ju rimligt. Alltså, ja. man förstår ju verkligen deras synpunkt. Men det är liksom, ta Storbritannien det beslutet att nu ska ni tillbaka till jobbet, ja, då måste du gilla fotboll.
Ja, men det är det jag menar. De har ju satt, liksom, fotbollen blir ju satt i en rävsax där, alltså på något sätt, att i och med att de menar att vanligt folk ska gå tillbaka till jobbet, så kan de ju inte motivera varför fotbollsspelarna inte ska göra det. Sen tror jag fortfarande, alltså det kändes som att Bundesliga-beskedet blev någon slags katalysator för allt det här. Att de gick i bräschen, sa att okej, nu kan vi gå tillbaka ganska snabbt, efter kom Norge, kom Danmark. Det blev liksom uppsläppt för träning i Spanien och Italien igen, och sen så kom Premier League-beskedet. Jag tror fortfarande att Bundesliga kan vara någon slags, att det blir någon slags lackmustest nu den här helgen och helgen som kommer. Hur kommer det funka i Tyskland med... Alltså allt ifrån matcher utan publik, hur kommer det se ut med liksom spelarisolering och efterföljande av de här hygienreglerna som finns. Premier League har gett sig själv en månad av att egentligen liksom kolla hur det går i Bundesliga, se funkar det här. Då tror jag inte de ser några hinder överhuvudtaget. Men skulle helvetet braka loss i Tyskland efter 2 veckors spel, så tror jag fortfarande att de kommer att spela. Likt Therese och Pontus, men då kan det bli senare lagt återigen, för att det är svårt att försvara om det blir riktigt kaosigt i Tyskland.
Men det är också så här, man får göra skillnad på länderna i det här fallet, att Tyskland har ju kanske en bättre kontroll över själva smittspridningen än vad England har. Och då är det så här, så, å ena sidan, ja, hur går det för Bundesliga att spela, men å andra sidan kanske viktigare är hur går det för England att hantera smittspridningen, om den fortfarande är ganska drastisk och många dör, då är det ju Alltså, jag såg att Englands utrikesminister sa att vi måste få igång fotbollen, för the spirit of the nation är det viktigt att det kommer igång. Och det kändes så brittiskt att säga så. Alltså, England will prevail. England viker inte sig.
Ja, men det är väl också totalt bullshit att säga det, för det är ekonomi som ligger till grund.
Ja, liksom. Det är exakt det som är grejen. Så. Men jag tänker just så här, det är väl så att man vill spela mer än man borde spela egentligen i England just nu, eller hur?
Alltså för the spirit of the nation, eller vad menar du?
Nej, alltså generellt. Alltså man vill spela snarare än att man borde spela. Att man vill få igång ligan, ja, och det är viktigt. Ja. Liksom.
Ja. Jo, men alltså det är väl en drivkraft bakom många av de här ligauppsläppen. Även om Tyskland har alltså bättre kontroll, så som man har förstått det, än vad engelsmännen har, så är det ju egentligen en vilja att få igång snarare än att nu är det liksom lugnt att köra. Eller, tänker jag i alla fall. Och sen förstår jag vad du menar, men jag tror ändå att Joakim, när du säger att det är egentligen England man borde kolla, men jag tror att kan du säga att det fungerar i Tyskland, kan du luta dig mot det i någon slags argument? Alltså, att funkar det i Tyskland så kan det funka i England också.
Men vi var inne på det här med spelarna också. Danny Rose var ju rätt extrem där han sa, I don't give a fuck about the nation's morale, lives are at risk. Hur många spelare vill egentligen komma tillbaka och spela liksom rent så här? De verkar vara väldigt rädda just, eller?
Ja.
Ja, alltså dels så tror jag säkert att det finns nog de som är rädda. Sen känns det väl kanske också som att lite av den här anledningen som vi precis sa, att man kanske vill spela mer än vad man borde. Att det finns de som har det perspektivet att så här, det är inte lämpligt egentligen att ja, nu kommer man väl kanske inte, beroende på, det kommer väl vara väldigt mycket restriktioner kring det här, men så man kommer kanske inte så här, dela omklädningsrum och vattenflaskor och sitta vid ett jättetajt matbord och käka tillsammans, men just det här att det finns en känsla hos dem att även om man får så är det inte lämpligt, precis så som väldigt många säkert i Storbritannien känner med andra jobb också, att så här, nu måste jag åka till jobbet fast jag egentligen inte borde. Så att vad heter det, det är väl dels så finns det säkert en rädsla, och dels så finns det ju säkert det perspektivet också, att så här, vi borde ju inte göra det här, så varför ska vi? Men det blir ju fel, så som Pontus har varit inne på, när de tänker säkert, de har ju sitt eget perspektiv, men det blir ju att det känns väldigt själviskt när spelare går ut och säger att de inte vill spela, med tanke på hur många andra som faktiskt måste gå till sitt jobb.
Nej, ja, men det har du helt rätt i. Du har en jättepoäng i det. Samtidigt så förstår jag, vad ska man säga, oron och spelarna, och det, jag tycker ändå att de har rättigheten att vädra den liksom rädslan.
Verkligen.
Jag menar inte, jag är nog en av dem som alltid säger mest att man inte ska tycka synd om fotbollsspelare. Men i deras yrken så innebär ju det också faktiskt att de ska liksom komma i direkt närkontakt med andra personer. Och det är väl kanske någonting man ska liksom ta hänsyn till också. Alltså jag förstår rädslan, och jag tycker att de har rätt att uttrycka det. Sen så, för att återkoppla, det blir problematiskt ur perspektivet att om alla andra måste jobba så är det klart de måste jobba också. Men jag förstår att de är rädda. Det finns en, så Sergio Aguero hade sagt till, jag tror det var El Chiringuito, någon spansk sajt, att majoriteten av Premier League-spelarna var rädda. Sen finns ett jävligt roligt citat av honom. I'm scared, but I'm with my girlfriend here and I'm not going to be in contact with other people. So the only person I can infect is my girlfriend. Och det verkar han helt lugn med. Men det är ju det han borde vara räddast för, tänker man. För att det är väl den sista människan, förutom ditt barn eventuellt, som du vill smitta. Men han är så här, ja, det är bara min flickvän, så att det är lugnt.
Men jag kan också förstå att det är
eventuellt... Vänta, jag ska bara säga, Pontus, du har din mikrofon avslagen. Är det medvetet eller omedvetet? Jag säger så att du, ifall du bryter in någonting.
Nej, det var inte medvetet.
Nej, bra. Så, förlåt, Therese,
börja. Jag tror att jag tänker också att det kanske finns, för det är så mycket man kan vrida och vända på allt med det här. Och jag har också tänkt lite grann på det sättet som säkert fotbollsspelare kanske också tänker, och det finns en poäng i att ja, det är väldigt många som måste gå till ett jobb just nu, och det är absolut inte synd om fotbollsspelare ur den synpunkten, men samtidigt så är ju inte deras jobb, som ju inte, det kommer ju inte tillåtas publik, och det kommer liksom inte, utan det enda som kommer vara är att vi kan se matcher inför tomma läktare på TV. Men och deras jobb är ju, om man tänker, det är ju inte viktigt egentligen. Alltså fotboll är jätteviktigt, missförstå mig inte, för liksom alla oss och väldigt många andra också. Men om man tänker, det är ju inte lika viktigt som att det finns folk som jobbar i mataffären eller att det finns folk som jobbar på apoteken. Om ni förstår vad jag menar, att fotbollsspelare kanske också tänker så, att vi måste ju faktiskt inte spela fotboll, så varför ska vi göra det? Men om man tänker så, och om man verkligen inte vill spela, då är lite grann som Pontus var inne på tidigare också, att så här, då kan man ju inte förvänta sig att man ska lyfta miljoner heller, utan då får man ju gå med på att så här, ja, men jobbar jag inte så har jag ingen lön.
Nej, nu när man lyfter restriktionerna, och det är inte, nu är det inte bara de här viktigaste samhällsbärande funktionerna som jobbar, utan nu är det ju fler som jobbar. Och ja, då ser vi lägarna till fotbollsklubbarna, det är ju ingen idé för dem att pumpa ut miljoner till de här, till de där fotbollsspelarna, för att sitta hemma när de faktiskt får jobba för staten, och så att de kan tjäna mer pengar. Jag har ju så svårt att tro att Mike Ashley eller
bara exempel.
Ja, eller
det var det som låg överst.
Eller John Henry för en delen liksom, eller ja, Abu Dhabi bryr sig så mycket om Jonny Själv, Mohamed Salah och Kun Agüero egentligen. Alltså, det de bryr sig om är att de ska sparka in pengar till,
ja, det är klart, något sätt, eller det är klart.
Och det är ju liksom, så de så här, får, okej, de här spelarna får spela. Ja. Då ska de göra det också. Det är klart att ägarna tycker det.
Ja, ja, och det är ju så det kommer att bli. Alltså, såklart, ja. För att det är ju pengarna som styr där. Och jag tror att blir det inte som så att situationen förvärras avsevärt på nytt i England, eller att Bundesliga och staten skulle innebära liksom alltså rakethöjning av fall i Tyskland. De har ju uttryckt oro för att så här fans ska samlas och sånt där. Så tror jag det kommer sparka igång. Jag är dock, en sak som känns jävligt oklar, nu tar jag över frågerollen här, Jocke, men vad tror ni det är för fotboll vi kommer se? Alltså inte bara det att det är alltså inför tomma läktare, men med spelare som har den här rädslan för att bli smittade i sig. Alltså, hur kommer det påverka fotbollen, tror du?
Ja. Första matcherna kanske är så att de står lite längre från varandra på hörnorna. Det vore ju kul, så kommer det bli mål.
Det kommer bli svin mycket hörmål.
Ja,
jag tror att det kommer tvärtom. Så superhög intensitet redan från början. Alla bara, faktiskt, nu kör vi. Men alla kommer vara så liksom, generellt lite mer ur matchform och lite otränade. Mm. Så liksom, skadorna kommer bara pajla upp direkt. Första liksom, omgången, 5 stora skador.
Du tänker det är Masse Magnusson-klippet när han spelar för Benfica.
Ja. Ta 5 steg och sträcker vaden.
Ja.
Vad tror vi oddsen är på att Troy Deeney kommer att alltså typ hosta i handen och köra upp handen i ansiktet på någon?
1,35 får du på den.
Vad tror du, Therese? Vad kommer det bli för fotboll?
Alltså, det känns ju så jävla tråkigt att vara negativ här. Men om man tänker på hur de sista matcherna i Serie A såg ut innan man stängde ner Serie A. Det var ju en mardröm. Alltså det är ju en mardröm. Fotboll utan publik, sån jävla klischa. Men det är ju så. Det är ju så jäkla tråkigt. Det är tyst och man hör liksom tränarna står och ropa på någon forward om att han ska liksom 2 meter fram. Och man ser, alltså det är ju liksom, det är ju inte lika kul att kolla på. Det kommer ju inte vara liksom, kommer inte vara lika roligt och det kommer inte vara samma sak. Och det finns ju säkert, som ni var inne på också, att det kommer förmodligen få en del effekter på hur spelet ser ut. Dels att, ja, men ska man börja sig i mitten på juni, vi är i mitten på maj nu, då är det i så fall att de eventuellt hinner träna då en månad ihop innan det blir matchspel igen. Hur kommer de träningarna att se ut? Det har ju också kommit rapporter kring hur man ska träna för att kunna träna säkert. Så att det kommer ju säkert få effekter på hur spelet blir. Och risken är ju ändå ganska stor att det också kommer hända saker som gör att spelet måste pausas igen eller sådär. Så att det är väldigt oklart. Och också det här att man tappar ju... Man tappar ju till viss del mycket av liksom rivaliteten och hela tävlingskänslan om det är så att man spelar på ett fåtal neutrala planer, att det inte är borta och hemmaplan och hela den biten också. Så att det är ju en helt annan fotboll som vi kommer att se i sommar när den kommer igång.
Mm. Jag ska bara bryta in kort eftersom Therese var inne och touchade på det med träning. BBC har skrivit en ganska lång text i hur träningsupplägget kommer att se ut till en början. Sen så exakt hur det kommer att utvecklas och sånt, det får man väl se. Men till en början i alla fall så kommer det vara som så att planerna ska desinficeras, det är inga konstigheter. Men de inleder i grupper om 5 i träning. Där får man inte lov att tacklas och det ska preliminärt användas, alltså skyddsutrustning, typ masker och sånt där. Så det kommer ju, träningen kommer ju inte riktigt likna matchsituationer alls till en början. Så även om de får en månads träning för att bygga upp kropparna, så kommer det ju inte vara matchlik träning. Så att det sätter ju också ett ytterligare frågetecken kring hur fotbollen kommer att se ut. Det kan ju bli så att det blir miljonärer som spelar Division 2 och Östra Götaland fotboll på Villa Park här den 12 juni.
Ja, det kommer ju se ut som en klassisk försäsong i, alltså, i Östra Asien någonstans. Det är liksom, nu är det är 300 000 på plats i Taiwan och kollar, men man hör ingenting och spelarna har aldrig varit sämre än någonsin innan Balotelli kommer fri och klackar utanför. Liksom.
I och för sig stora stunder det där.
Ja, det är bland det mäktiga som hänt. Men det kommer ju vara den nivån på fotbollen. Det kommer ju vara riktigt uselt. Och ja. Men det är ju, vi vill ju ändå ha fotboll, va?
Mm, men alltså där har vi, träningarna kommer inte vara de samma, matcherna kommer sannolikt se väldigt annorlunda ut. Men också själva liksom inramningen kring det kommer ju bli helt knäppt då. Det är lite oklart var man kommer att spela. Det har ju funnits exempel då att man skulle spela på neutrala planer eller att man faktiskt använder de riktiga arenorna. Men Londons borgmästare Sadiqan var tydlig med att han gärna ser fotbollen komma igång. Men att så länge hundratals dör av corona varje dag, så ser han det som för tidigt att prata om att det ska spelas toppfotboll i huvudstaden exempelvis. Så att det inte ska ha någon negativ inverkan på den nationella sjukvården. Och det känns ju ett ganska tydligt sånt där. Ja visst, gärna fotboll, men fan inte här. Alltså hur kommer egentligen det här att bli? För att jag tycker ju om att titta på fotboll ihop med kompisar. Och bara det här, ja. är liksom så här, jag tycker om kanske att sitta och titta på Liverpool-matcher på Southside på Söder, för att liksom man vet att det kommer massa folk dit och så vidare och så vidare. Så liksom nästa led är, ja men okej, kommer folk att stå utanför arenorna och skrika till slut? Alltså det är där man undrar då. Så att liksom, hur kommer det här egentligen funka, kommer bli den stora frågan. Ja.
Alltså tyskarna, sett till så här, om jag läste rätt, så angående fans utanför arenan, där har ju hemmalaget då ansvar för att se till att folk inte kommer dit. Och skulle det samlas stora, om jag har förstått det rätt, skulle det samlas stora folksamlingar utanför arenan, så kommer de tilldömas förlust för att de inte har skött säkerhetsarrangemanget på ett korrekt sätt.
Gällande hur ser jurisdiktionen ut kring där, undrar man ju då? Hur mycket får vakterna egentligen göra utanför arenan? Vad händer om det kommer 300 personer med skitförbannade och så vidare? Och så vidare. Det är så många frågor.
Ja, jag vet. Det är så många om och men, och det är ett så här 40-sidigt liksom protokoll på tyska som är ett språk jag hanterar mycket dåligt innan jag druckit så här 4 öl på en pub i Dortmund, för då är jag flytande. Men innan dess så är det liksom kört. Men just det där, det som du är inne på med att man tycker om att se fotboll med vänner, det tror jag kommer bli en sån... Ja, alltså för jag tror att första helgen kan det säkert vara så här, ja, men man är bara glad, fotbollen är tillbaka, fan vad gött, jag får slå på tvn på lördagen, jag får se Wolverhampton spöa Brighton eller vad fan som helst. Alltså man är bara så svältfödd, men det nyhetens behag tror jag dör ut ganska fort när du inte har någon att dela det med. För det är ju det som är lite poängen med fotbollen, att du diskuterar och du pratar och du ser det tillsammans och du delar känslor och allting. Så jag tror att det kommer bli ett jätteproblem. Det kommer nästan bli som sån här, alltså, som jag tänker såna här sådana som brände hemma under förbudstiden liksom. Det kommer samlas och det kommer vara svartklubbar där man kan mötas för att titta på fotboll.
Fan vad coolt det skulle vara.
Ja, i en framtid nära dig, Pontus.
Om det är någon som har en sån svart klubb, bjud absolut inte in mig. Och skicka absolut inte inbjudan till pontus.veinemo@expressen.se. Gör inte det.
Nej, det vore väldigt oansvarigt. Men en aspekt som är det här, för nu pratar vi om Premier League och om klubbar som har åsikter om huruvida det ska starta eller inte. Men vad händer med Championship då?
Alltså preliminärt ska ju Championship starta också. Men alltså det är ju också där om och men, det är möjligt att göra det. Championship-klubbarna har ju inte samma ekonomi som Premier League-klubbarna att upprätthålla. liksom, hygienen och det här säkerhetsprotokollen som finns. Så att väldigt väntat förvisso att det var Norwich sportchef eller sporting director Stuart Webber som har gått ut och sagt att om det nu blir så att Championship inte kan slutföras, då får det inte bli några ned- och uppflyttningar. Så det, hela den debatten kommer ju fortsätta också.
Kul för Norwich.
Ja.
Supersäsong för Norwich.
Det är roligt, i den här intervjun med Sky Sports så säger ju, alltså, Norwich sportchef Webber säger att han är Leeds-supporter, så att han så att man måste liksom ta honom på allvar, för att han vill ju att Leeds ska gå upp. Oh, det är liksom det, är det sämsta svepskälet
någonsin. Det är så en jävla Black Mirror-avsnitt det här.
Ja, it's, alltså såhär, Webber also revealed he's a Leeds supporter. Insisted football fans would understand his stance. Not many know that I'm a Leeds fan. I had a season ticket for 10 years. Leeds should be getting promoted. But every true football fan believes they should back in the Premier League. But you have to do it on the pitch. Alltså det är ju bullshit att han har haft säsongskort här i 10 år, eller? Nu tar de till desperata knep här.
Ja, men spelare och klubbar ska ju testas. Wolves tror jag det var som var först ut häromdagen. Och alltså man pajlar ju upp en massa frågetecken här och vad som kanske faktiskt är lite negativt. Men jag tänker så här, vad händer om flera spelare visar sig bära på viruset? Alltså då är det väl bara, ja, men då blir det väl inget. Alltså det måste väl vara liksom redan där så är det så här, ja, du bär på viruset. Vad ska vi göra?
Det svåra är väl liksom att då blir de inte välkomna till träningarna. Men inget skulle egentligen säga, om det är så att som nu Brighton, 3 spelare testar positivt. Ska de göra så i vanliga fall också, typ att nej, men vi har 3 spelare som har lite influensa, de kan inte vara med på matchen, så nu ställer vi in matchen. Och du, så det är liksom så här, jag tror att då är det nog bara leva med det, att det är som att ha 3 skadade spelare eller 3 sjuka spelare i vanliga fall. Om det inte är så att halva laget ligger däckat, men då måste det vara en sån situation att då går nog inte att så måste man nog stänga ner ligan igen om det skulle ett halvt lag blir sjukt liksom.
Ja. Mm. Ja, nej, men alltså det, jag tror det också, så det har ju varit olika hur de har gjort i Tyskland hittills också, att vissa har isolerat hela truppen, och även i Italien där det varit positiva covid-test. Vissa har isolerat de enskilda fallen och vissa har isolerat hela lagen. Jag gissar också att det till en början kommer att bli i England att de isolerar fallen och hoppas och håller tummarna för att de andra kan lira på.
Ja, en annan aspekt också, tv-avtalet, det kan man bara nämna att klubbarna förväntas tappa faktiskt mellan 300-350 miljoner pund i förlorade intäkter. För att ja, avtalet fullföljs helt enkelt inte så som det är skrivet. Matcherna slutas, eller spelas istället i juni, och det krockade med planerat schema för tv-avtalen då. Sådär. Men det är ganska mycket pengar minst sagt, och ja, förhandlingar pågår ska sägas. Men det här kommer ju egentligen bara innebära att de ekonomiska klyftorna ökar ännu mer antar jag.
Hur då tänker du? Alltså mellan topp och botten? Eller
ja, men just det här att det liksom man kanske hoppades på att få in lite mer pengar om man hade lite skralt längre ner. Och sen så nu kommer inte ens dem. Så att liksom, om man redan har börjat få det lite illa så kommer det bli ännu sämre. Finns ju en risk.
Ja, gud. Men sett där så är det väl alla klubbarna behöver ju i sådana fall att det spelas klart så att de får en del av den kakan även om de förlorar delar av den.
Ja, det blir upp till 1 miljard annars. Pund då. De tackar nog och tar emot
det lilla
600
vi får.
Miljoner
alltså, sett i rådande läge. Jag har för övrigt bestämt väldigt sidospår. När coronapandemin är över om 10-15 år eller vad det blir, så måste vi sluta säga uttrycket i dessa tider. För jag har hört det typ i varannat samtal jag har haft de senaste 6 veckorna. Men ni vet hur det är i dessa tider. Och det river i min själ. Som nu måste vi säga under rådande omständigheter eller något sånt.
Under pågående pandemi brukar jag
till
säga.
Exempel,
det är en allitteration.
Det är också bra. Men alltså, där får man väl kanske ta... Alltså, det finns ju inte en enda branschtyp i världen som inte har ekonomiskt drabbats av detta. Alltså där blir det något sagt så här. Ja, självklart är fotbollsklubbarna en del av det. De kan ju inte vara ett undantag. Så en liten ekonomisk smäll får man nog bara svälja oavsett vad man håller på med.
Ja,
så är det nog verkligen.
Ja, men det var väl ungefär alla vinklar som fanns på det just nu om man ska se rent sådär vad som har kommit upp senaste veckan. Men ärligt talat, jag tror inte vi ser någon fotboll i England i sommar. Alltså förlåt, men det känns som att alla de här hindren på något sätt, det är för många. Alltså det är så många små faktorer. Jag menar, en enda smittad spelare, vad händer då? Alltså det är så många saker som bara pajlar upp sig på hög. Så det känns som att vad som helst kan sätta Project Restart i spel. Mm. Är jag för negativ eller?
Nej, du är kanske realist. Men samtidigt, om man gett sig själv en månad och lista ut det här.
Ja, och sen finns ju den här, alltså den starkaste liksom... Jag tror att det starkaste argumentet, om man ska räkna upp alla argument som finns både för och emot att börja spela, är väl just det som framförallt Pontus var inne på mycket i början. Just det här med att alla ska jobba just nu. Och då ska fotbollsspelare också jobba. Alltså att det bara att det skulle ju vara om det händer någonting som gör att man måste dra åt restriktionerna generellt i Storbritannien igen. Som gör att ja, men då kanske det inte är lämpligt att köra igång med fotbollen. Ändå. Men så länge restriktionerna och eller så länge vardagen ska jag säga ser ut som den ändå gör nu och kommer att göra framåt med lättare restriktioner och sådär i Storbritannien vad det ser ut, så tror jag nog att det kommer till varje pris att försöka spela fotboll.
Ja, exakt. Men så länge någon annan kan göra det någon annanstans, då kommer ju ägarna säga att ja, antingen lösning så att vi kan spela fotboll här också, annars så drar vi in era löner.
Mm. Ja, jag tror också att det kommer göras ett försök. Jag är mer tveksam till att det slutförs som planerat.
Och vilken klubb kommer ut starkast när ligan väl är igång igen, tror ni? Vem har bäst form, så att säga?
Jag säger så här. I och med att det inte kommer vara någon publik på läktarna, så kommer Manchester Emptyhead City att gynnas enormt. De vet precis hur det är att spela inför en riktigt tyst publik. De vet vad man ska göra. Trust the system, trust the process. Peta ner Liverpool från tronen.
Det vore ju sinnessjukt. Det är det enda som kan göra 2020 ännu sämre.
Jag skulle säga att det är det enda som kan rädda det här pissiga jävla skitåret med skogsbränder, coronapandemi och murder hornets.
Ja, men det skulle också samtidigt bli liksom årtusendets bästa story om det slutar på det sättet.
Therese nickar instämmande. Bra, då har vi sagt slutordet. Kick and Rush officiella hållning är att vi hejar på Manchester City. Kom igen, you boys in blue.
Ja. Det vore kul twist på det hela om de avslutade med att spela på Main Road istället. Finns Main Road kvar? Nej, de klappar ner det helt. Ja. Fan också. Oasis-spelning där som de gjorde DVD på. Väldigt fin DVD. Den är värd att titta på.
Ja, nu är vi långt borta från temat. Ja. Ska vi tacka för oss?
Det tycker jag låter som en bra idé. Kolla gärna in den DVD:n för då får ni se Liam Gallagher i Umbro-jacka. Det är alltid fint. Vi ses igen här nästa vecka antar jag.
Då blir det Kick und Sturm und Drang med det senaste från Zweite Bundesliga.
Ja, det kommer bli fantastiskt.
Auf Wiedersehen.
Tschüss. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.